Ja, roligt att se att det blev så många, även om vi har sportlov. Ni kanske inte är ute i skidspåret precis en söndag förmiddag, men många har ju åkt bort. Hörrni, förutom att det är sportlov den här veckan så är det också en annan särskild dag idag som firas över hela vårt land. Det är nämligen så att det är faktiskt äktenskapets dag idag. Och det är väl värt att fira i ett land där det blir svårare och svårare att hålla ihop. Och där allt fler går skilda vägar. Så det tycker jag det är verkligen värt att fira. Jag vet inte, du som är gift eller har varit gift, kom du ihåg när du först blev förälskad? När du stod där vid altaret och sa ja till ditt livs kärlek. Alltså då verkade ju allting så enkelt, eller hur? Och så ljust. Men så kom ju vardagen. Därför att förälskelsen sitter ju inte i hela livet. Såg ni på Skavlan igår så såg ni det att de säger att en förälskelse sitter i. Nej, det förrgår var det väl. Vi såg repetitionen igår, ja. Den sitter ju ungefär 18 månader som högst. Sen börjar det vardagliga. Men det är kärlek då med. Men vardagen. Alltså hon kanske följer mammas favoritrecept med köttbullar och gräddsås till. Han vill mycket hellre ha köttfärs och spaghetti. En myskväll för henne. Ja, det är kanske att gå på restaurang. Att äta thai eller kinamat. Och gärna med lite ljus, levande ljus till. För honom så är en myskväll, ja, det är att se på film och käka pizza. Och så kommer barnen. Hon ville sätta tydliga gränser. Ett nej, det var ett nej, inga kompromisser. Lördagsgodis bara på lördagar. Han, ja men det gör väl ingenting att skämma bort barnen lite. Sticka till dem lite godis. Och särskilt om jag ska sitta på min favoritfilm, då vill jag ju ha lugn och ro. Ja, och så blir det mer och mer gnissel i relationen. Och det kan bli gräl titt som tätt. Och så undrar man, är det verkligen samma person som jag sa ja till en dag? Eller den dagen du kom med i församlingen, alla verkar ju så glada och du kände dig så välkommen. Så kanske det är första dagen du är med i städgruppen, eller i värdgruppen, och du ska städa en viss del av kyrkan. Men du glömmer att först damma borden och stolarna. Och så kanske det är någon som säger till dig där i förtretad ton. Och när du kokar kaffet så gör du det lite starkare än vad de andra är vana vid. Och så kanske du får kritik för det. Och så är det ju det här med musiken. Somliga vill ha mer agelmusik, andra vill ha mer lovsång. Någon tycker att predikan är för lång, andra tycker att det är för kort. Någon tycker att jag får dra hela lasset, någon annan. Ingen fråga efter min åsikt. Och så kanske det inte blir lika lätt, eller hur? Alltså visst längtar vi alla efter harmoniska relationer, men många gånger så blir det inte lika bra som vi hade tänkt oss. Och jag är väldigt glad för att Guds ord är så realistiskt och att det är så rakt på sak. Att det talar direkt in i din och min situation. Det visar oss hur vi kan lösa både de små och de stora konflikterna som möter oss i livet. Vare sig det är hemma i familjen eller det är i församlingen. Och vi har kommit här nu till Filipperbrevet 2 och vers 1 till vers 5. Jag tycker vi kan göra som vi gjorde innan. Det är bra vana där. Vi läser tillsammans så får ni vara med. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Jag tror att det Paulus gör här, det är att han ger oss några viktiga nycklar till harmoniska relationer. Och det här är nycklar som du och jag kan ha både i familjen och i församlingen. Och jag är säker på att om vi medvetet plockar upp de här nycklarna varje dag, så kan vi låsa upp och lösa det mesta som har gått snett. Nu ska jag bläddra framåt lite grann här. Jag satte dem lite fel ordning där. Nyckel nummer ett, det handlar om din och min egen relation till Jesus. Alltså Paulus är väldigt tydlig här. Hur jag beter mig i min relation till andra, vare sig det handlar om familjen eller det handlar om församlingen, så går allting faktiskt tillbaka till min relation med Jesus. Alltså varifrån hämtar jag min inspiration och min motivation, det är det handlar om. Alltså bläddrar man i tidningarna och ser på TV, så ser man att människor ser upp till olika personer och hämtar inspiration från olika källor. Men de här mediala personerna som man ofta har som sin inspiration, vad är det för signaler som de egentligen skickar ut? Har ni tänkt på det? När jag tittar där så tycker jag det är nästan till 90% är detta: förverkliga dig själv till varje pris. Förverkliga dina egna drömmar. Och om en relation blir lite för jobbig, ja men fly då. Fly då. Undra på att det ser ut som det gör i vårt samhälle, när vi ständigt låter oss påverkas av det här. Och det här, det hade Diane lagt ut på Facebook. Jag skickade vidare till en del andra. Det är på engelska. Alltså, jag har försökt översätta det här till svenska. Hur lyckades vi hålla ihop i 65 år? Säger det här gamla paret till varandra. Jo, ja, det var nog så att vi föddes i en tid att när något gick sönder så lagade man det istället för att kasta bort det. Visst ligger det mycket visdom i de orden också för ett äktenskap, eller hur? Och för en relation. När något går sönder, när något gick sönder, då lagade vi det istället för att kasta bort det. Idag ser vi ju väldigt mycket en slit och släng relation. Blir det jobbigt, fly istället för att ta itu med det. Och det är därför som Paulus säger: har du problem med relationer, så kolla först upp din relation till Jesus. Han säger: om det finns tröst och uppmuntran hos Kristus, i vers 1. Ordet för tröst här, det är paraklesis i grekiska. Det är precis samma ord som Jesus använde om den helige ande. En som kommer bredvid oss och hjälper. En som slår följe för att hjälpa. Visst kan det vara så för dig och mig att ibland kan man bli så nedslagen av en konflikt i en relation, om man tycker att jag har prövat precis allt men ingenting hjälper. Och då säger Paulus: hämta tröst och hjälp i din relation till Jesus. Därför att han finns alltid där. Han kan ge dig den kraft du behöver för att möta den här utmaningen du ställs inför. Och tänk vilken uppmuntran faktiskt hans kärlek till dig och mig är. Han älskade dig och mig när vi fortfarande var upproriska och gick vår egen väg. Han gav sitt liv när vi var hans fiender. Och därför så säger Johannes i 1 Johannes 4, vers 11: om nu Gud har älskat oss så högt, låt oss då också älska varandra. Alltså i ljuset av vad han har gjort för mig, när jag bara vänder honom ryggen, då kanske det blir lättare att älska någon som inte egentligen är så älskvärd. Så säger han också, om det finns gemenskap i anden. Och jag tror att det Paulus menar här är att ingen av oss klarar av att leva ett osjälviskt liv, ett liv i gemenskap, i egen kraft. Det kommer det här gnisslet gång på gång. Och hur ska jag klara av det? Ja, men då säger Paulus, det är gemenskapen med anden. Det är att leva i den heliga ande. Att låta hans kraft och hans liv strömma genom mig. Alltså anden är som den där oljan. Ni vet, som man behöver smörja navet med gång på gång, eller hur? När det gnisslar. Den heliga ande, den är som oljan som liksom vill ta bort gnisslet i våra relationer. Som också vill ge dig kraft att reagera annorlunda än du instinktivt skulle göra när någon gör något mot dig som du inte tycker är schysst. Och så fortsätter Paulus. Om det finns ömhet och medkänsla. Och det handlar igen om din relation till Jesus. Kommer du ihåg vad Jesus sa när han såg folkskarorna? Han fylldes av medlidande med dem eftersom de var så illa medfarna, lika få som inte har någon heder. Alltså Jesus sa inte dumma fårskallar. Rätt åt det att ni får lida. Ni har burit er så illa åt. Utan istället så fylldes han av den här medkänslan. Och jag tror det är så här. När jag har problem i en relation, då kanske det ger mig en möjlighet att lära mig mer om Jesus. Att lära mig mer av tålamod. Alltså har någon uppfört sig illa mot mig? Tänk vad många gånger som människor uppförde sig illa mot Jesus. Ändå mötte han dem med kärlek. Har du känt dig övergiven och sviken någon gång i en relation? Har du tänkt på hur sviken och övergiven Jesus var? Till slut sviken av sina allra närmaste vänner. Ändå älskar han dem ända till slutet. Så det första när du möter problem i en relation, vare sig det är hemma eller det är på arbetsplatsen eller i församlingen, så tror jag att det är viktigt att fråga sig, varifrån hämtar jag motivation och kraft i det här? Ja, inte i mig själv och inte i alla mediala personer som sviker varandra gång på gång. Men kanske hos Jesus finns den främsta och starkaste motivationen och uppmuntran för mig att faktiskt gå vidare i en relation, även när det gnisslar lite ibland. Jag har faktiskt bara två nycklar här, men att de är rätt så innehållsrika. Nyckel nummer två, det handlar om min attityd. Min attityd. För det är den andra nyckeln till att lösa konflikter. Det handlar väldigt mycket om din och min attityd. Och det är det som Paulus ägnar mest utrymme åt i de följande verserna här i Filipperbrevet 2. Och jag tänkte att vi ska börja med de negativa attityderna som sätter krokben för våra relationer. Och så ska vi sluta med de positiva. Paulus säger här, var fria ifrån självhävdelse och fåfänga. Och i en annan översättning står det självhävdelse och stolthet, självupptagenhet och stolthet. I den här, ni vet, som jag läste i tidigare, som heter The Message, han översätter det så här: vässa inte armbågarna och smöra er inte heller upp till toppen. Ja, det är lite annorlunda faktiskt än det vi ser i världen, eller hur? Ska du komma någon vart så måste du ju hävda dig själv. Vässa armbågarna för att nå dit. Men tänk vad många relationer som går i kras på vägen. Och handen på hjärtat, visst är det lätt det här med att vara självupptagen och stolt. Alltså jag erkänner mer än gärna att jag hamnar där ibland. Jag läser tidningen, jag ser på ett favoritprogram och så kanske min fru Helena vill ha tid att prata. Men jag är för upptagen med mitt eget. Och jag lyssnar inte in hennes signaler. Eller så har vi ett argument vid köksbordet. Jag hävdar envist min ståndpunkt. Och ju längre diskussionen går, desto mer uppenbart blir det även för mig att det är nog jag som har fel i alla fall. Men vad svårt det är att erkänna det. Eller hur? Ni män. Är jag bara ensam i det eller? Vad svårt det är att erkänna det. Alltså flera gånger så har det slutat med att jag får be om förlåtelse för min självupptagenhet, för min stolthet. En annan sån här attityd som sätter krokben, det är när man bara ser till sitt eget bästa. När man söker fördelar till varje pris. När man tänker, vad kan jag få ut av det här istället för, vad kan jag ge? Det finns ett fint ord tycker jag som Paulus säger om kärleken. Kanske ett av det finaste. Den söker inte sitt. Kärleken söker inte sitt. Jag tror inte det betyder att vi alltid ska säga ja till alla krav som ställs på oss. Nej. Läser vi evangelierna så ser vi Jesus tog sig undan ibland, trots att människor sa, ni måste komma till oss, du måste komma till vår by. Jesus tog sig undan istället. Och Bibeln säger tydligt att var en har sin egen börda att bära, sitt eget ansvar som vi måste sköta. Men jag tror att här handlar det snarare om en attityd. Vad är det jag sätter först? Och självupptagenhet och stolthet, det är sånt som skälper relationer. Där du bara tänker på ditt eget bästa. Det sätter krokben för relationer, både i familjen eller på arbetsplatsen eller i kyrkan. Men så tar Paulus fram i motsats till de här negativa attityderna det som faktiskt kan hjälpa dig och mig till harmoniska relationer. Vad är det han säger här? Ha samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag. Ha samma kärlek, samma sinnelag. I vers 2. Vad menar han egentligen? Alltså säger Paulus här att ni får inte ha olika åsikter. Ni måste ha exakt samma åsikt allihop. Ibland kan man känna det så, liksom. Här får jag inte vara med om jag inte har exakt samma åsikt som alla andra. Nej, det är inte det, tror jag, som Paulus pratar om här. Att vi allihop ska likformas precis och tänka exakt likadant. Jag vet inte om du kommer ihåg min undervisning från Efeserbrevet under första året jag var här. Där finns ett väldigt fint avsnitt i kapitel 4, vers 12-15. Jag tänkte jag ska läsa hela det för att det är, tycker jag säger väldigt mycket om vad Paulus menar. Han talar om att Gud har gett olika tjänster till församlingen, apostlar, profeter, förkunnare och herdar och lärare. Och så står det i vers 12 och framåt. De ska göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Vi fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelser med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden. Så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Jag tror att det här är en perfekt illustration av vad Paulus menar, att vara eniga. Det handlar om att ha ett gemensamt fokus. Det handlar om att vara på väg åt samma håll. Det handlar om helt enkelt att växa upp till honom som är huvudet, alltså Jesus själv. Därför att det är så här, ju närmare jag kommer honom, desto närmare kommer jag också min bror eller syster, eller hur? Ju längre bort vi kommer från honom, desto längre bort kommer vi från varandra. Eller som vi såg förra gången, när vi pratade om kapitel 1, så sa Paulus: stå fasta i en och samma ande och kämpa tillsammans för tron på evangeliet. Och det är märkligt. Det här har jag sett gång på gång, att när kristna har som fokus att tillsammans föra ut evangeliet, då glömmer man att bråka. Det finns inte utrymme för det. Man har ett gemensamt fokus. Man ägnar tid och energi åt väsentligheter. Och då hinner man inte bråka om oväsentligheter. Jag tror att det här är en nyckel. Alltså, lär dig vad är väsentligt. Både i din relation till din partner och i församlingen. Vad är det väsentliga? Vad är det viktiga? Och det som är mindre viktigt, det kan vi ha olika åsikter om. Men låt det inte föra oss isär på något vis. Vare sig det handlar om dopfrågan eller någonting annat. Och det bästa sättet att komma närmare varandra i en relation, det är faktiskt att lära känna Jesus mer. Att låta hans ord stå i centrum. För att det, mer än någonting annat, ger oss en gemensam värdeskala. Det ger oss en gemensam väg genom livet som vi kan möta problemen tillsammans. Sen talar han här också till slut här om ödmjukhet. Och vi kommer att komma mer in på det nästa gång. För jag tänkte att den här underbara hymnen om Jesus, den ska vi ta upp mer nästa gång. Men Paulus talar om ödmjukhet, att sätta andra högre än mig själv, att tänka också på andras bästa, att ha Jesus inne. Och det här är verkligen en attityd, att inte tänka för högt om sig själv. Och kanske framförallt att se att allt jag har fått, allt jag är, det är en gåva från Gud. Det är ingenting att vara stolt över på ett felaktigt sätt. Petrus talar om i 1 Petrus 5:5 att vi ska klä oss i ödmjukhet mot varandra. Det är vackra kläder. Det är vackra kläder. Och framförallt, säger han, ska vi ödmjuka oss under Guds mäktiga hand. Och här är ju Jesus vårt föredöme. Han som inte räknade jämlikheten med Gud som något han måste behålla. Det här kommer vi till nästa gång mer. Gick hela vägen till korset. Bengt Pleijel, kanske känner till honom. Han har en intressant kommentar till ordet ödmjuk. Han säger att ödmjuk betyder egentligen någon som lätt blir mjuk. I den gamla översättningen så heter det saktmodig. Och det kommer från det tyska sanftmot, som betyder det mjuka modet. Och så ska jag, Bengt, och säga att med NT81 så försvann allt saktmod ut genom dörren. Ja, alltså ordet saktmod används inte där, utan ödmjukhet. Men jag hoppas att inte egenskapen försvann ut, utan att den finns hos oss. Alltså det mjuka modet. Smaka på det ordet. När jag umgås med Jesus, då blir jag mjuk. Hårdheten försvinner. Jag blir mjuk och formbar i hans hand, så att han kan forma något nytt i mitt liv. Och när jag blir mjuk inför Gud, då blir jag också mjuk inför människor. Jag måste inte alltid hävda mig själv. Det är okej om jag får säga att du hade rätt och jag hade fel. Det är okej. Och där vet jag att det har jag långt kvar. Men det är min önskan att jag ska komma mer och mer på den vägen. Alltså bli så mjuk i Guds hand, så jag också kan bli mjuk i min relation till andra. Jag har berört två saker idag som egentligen är väldigt, väldigt enkla. Men ändå så svåra, eller hur? Så svåra när vi lever tillsammans, vare sig det är i familjen eller i församlingen. Min relation till Jesus, visst bottnar allting i det. Är den min djupaste inspiration och motivation? Hämtar du tröst och uppmuntran varje dag i din relation till honom? Eller är det annat som inspirerar dig och motiverar dig? Och så det här andra. Hur ser du? Vilken attityd har du till din partner, till vänner i församlingen? Finns det självupptagenhet och stolthet och själviskhet som behöver rensas ut? Eller har vi ett gemensamt fokus att växa mer och mer, att bli lika Jesus och att vi tillsammans ska arbeta för att människor ska lära känna honom? Eller kommer min agenda före hans? Är jag mjuk i hans hand så jag kan bli mjuk mot andra? Låt Guds ande få lysa in i ditt liv idag. Och låt det bli en bön i ditt hjärta att följa den här kärlekens väg, var du än befinner dig i livet. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du har gett oss nycklar i ditt eget ord. Nycklar som visar oss hur vi kan leva tillsammans. Du vet hur lätt som vi går vår egen väg. Hur lätt jag själv har att bli självupptagen och stolt. Och att inte lyssna in vad någon annan säger utan hela tiden vilja hävda min egen ståndpunkt. Hur lätt det är att bli hård istället för att bli mjuk. Hur lätt det är att liksom bli stött i kanten när jag inte får min vilja fram i värdgruppen eller i min relation eller i församlingen eller någonting annat. Hur lätt det är att till och med låta bitterhet och en tagg liksom borra sig in i det inre. Jag ber att du ska tala till oss idag. Att du ska få genom din godhet och din nåd få rensa ut allt det här i vårt innersta. Att vi istället kan vara goda, barmhärtiga, förlåta som du har förlåtit oss. Och lära oss den mjukhet som du vill att vi ska leva i. En ödmjukhet. Där vi verkligen är mjuka inför dig och mjuka inför varandra. Lär oss det, Herre. Lär mig det. I Jesu namn. Amen.